Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor i burken. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hur står det till?
Och jag hör på ditt tonfall att i samma sekund som du frågar mig så hör jag på ditt tonfall att det inte står bra till med dig.
Nej.
Hur står det till? Hur står det?
Det är korrekt uppfattat. Nej, men alltså vadå? Corona har ju fuckat upp hela mig. Alltså jag har ju tappat hälsan efter att jag hade corona. Det händer så mycket konstiga saker med mig nu så att jag vet inte. Du vet att jag numera sover typ 9,5 timmar på, alltså jag somnar 10 varje kväll, sover till liksom tidigast 7 och är trött. Jag ringde till min läkare idag och bara, det är något värde eller någonting som ni inte hittar på mig som vi måste hitta. Så jag ska få åka och ta nya prover imorgon. Ja, och sen har jag ryggskott på det. Så att, men det är väl sådär.
Men okej, okay. Ryggskott har ju ingenting med corona att göra.
Absolut inte, men plötsligt från ingenstans så har jag så här extrema problem med ryggen. Jag har ju aldrig haft sådana liksom bekymmer förut. Och nu den sista tiden så får jag bara ryggskott hela tiden. Vad är grejen med det? Alltså, nej, det kanske inte har med corona att göra, men det är ju, alltså det sabbar ju mitt humör. Det är ju svårt att gå runt och vara så här positiv och fokuserad när man har en molande värk i ländryggen. Alltså det är så störigt och irriterande så att jag blir dåligt.
Det är fruktansvärt. Ja, jag vet. Och det är fruktansvärt. Alltså det är så. Och jag, det kan jag verkligen förstå. För det, och jag tänker på alla människor som har så här kroniska besvär. Fy fan vad man lider med dem alltså.
Du vet, ja, alltså, ja.
Fy. Det är helt obeskrivligt alltså, jobbigt, tycker man ju bara när man har det. Och då finns det ju människor som har det liksom en miljon gånger värre än vad du har det.
Ja.
På så många plan.
Ja, jag vet. Jag vet, men jag snackade med mina tjejkompisar igår faktiskt om just det här som vi pratade om förra veckan, att jag gnäller över mitt perfekta liv och att alla, alltså, och det var ju jättemånga som skrev till mig efter förra veckans podd också att så här, vi har en son som har cancer, vi har ett barn som har cancer, ja. Och så långa så här berättelser om hur deras liv ser ut och ingen kan jobba och de kan bara liksom skifta om vem som sitter på sjukhuset med det cancersjuka barnet. Och ja, alltså jag är fullt medveten om att jag inte har ett jobbigt liv, men fortfarande så blir det att så här, ja, min vardag är mitt liv och det
jo,
blir liksom...
Jo. Men man har ju ett ansvar att ta lite perspektiv på sitt liv. Alltså, och lära sig. Det är ju det är ett ansvar man har, att lära sig uppskatta det man har och inte bli en
Absolut.
Whiner, så att säga. Nej, så att jag förstår verkligen det. Och det är väl... Jag tycker att du ska göra en sån där... Jag kommer ihåg när du gjorde det, en sån där superhälsogrej när de kollade typ allt.
Jag ska göra det, men jag tänkte att jag ska göra det i Marbella för att de har minst lika bra, om inte bättre, kliniker och maskiner och utrustning där som här. Och där kostar det i alla fall en tredjedel av priset. Alltså här får du ju betala 50 000 kronor för en sån undersökning. Och där kan jag i alla fall få den för 20. Så att jag ska göra det, bara det att jag... Och jag håller på och planerar att jag ska åka ner dit själv i några dagar. Och då tänker jag att jag ska göra... För det var så här, två halvdagar på klinik. För att, du vet, så åker man igenom en sån här... sån här rör, och de skannar av hela kroppen och kollar alla hjärna och hjärta och alla kärl och... Ja, visst, absolut. Mm. Och jag har många vänner som har gjort det i Marbella, så att det ska jag göra.
Mm. Man undrar om man får reda på det. Nej, ja, exakt. Ja,
berätta vad som hände med oss.
Nej, men vet du, jag kan berätta. Det var en ganska så absurd upplevelse, för att dels så kom ju jag och Ross varandra väldigt nära. Alltså att det blev som att vi, nu har ju vi den här, att jag har ju räddat Ross och från en liten, alltså jag gick ut med honom strax efter 6 i morse. Yeah. Och då såg jag var ju ganska yrvaken, och jag såg liksom hur han höll på väldigt länge. Jag tänkte, men gud, så där brukar inte han hålla på när han ska bajsa. Alltså det var någonting som störde honom. Alltså det var, han hade problem att bajsa. Och jag tänkte så här, men gud, jag försökte tänka, alltså han har ju ett perfekt schema. Han äter det här Prima Pet, va? Eller hur? Prima Pet-maten är ju väldigt bra. Så jag menar, jag satt och tänkte så här att gud, har någon av ungarna gett han någonting nu så att han har blivit lite risig i kistan, för att han verkade liksom ha problem. Och sen när vi kom in, då kröp han ju runt på rumpan och liksom så här betedde sig väldigt märkligt.
Ja, jag vet exakt.
Och tittade på mig med en sån här blick, du vet, så här, snälla, hjälp mig. Så jag lyfte upp han och ställde han på tvättmaskinen och började inspektera hans rumpa, eller stjärthål. Och då ser jag ju liksom, och så börjar han har ju så mycket päls där, så att jag bläddrar runt och hittar, och jag bara tänker, men gud, det är som en förhår. Och jag bara, men vänta nu, vad är det nu som händer i hans stjärthål? Men då är det alltså en bajskorv som har fastnat liksom på väg ut. Alltså typ, och det var så svårt att se. Så att då vaknade Ringo och bara, gud, vad hänt? Och de är ju så, alltså... Jag är ju lite mer odramatisk när det kommer till djur, eftersom jag är uppvuxen på en gård. Du vet, man har haft hästar och får och lamm och katter och höns och allting. Så att djur är liksom en... Och hunden var ju liksom... Det var ju som ett djur på gården för mig. Men du vet, det här var ju som att Ringos lillebror... Du vet, när Ringo bara... Men gud, vad har hänt med Ross? Du vet, så här. Mm. Och sen fick han stå och lysa med mobiltelefonen. Och jag fick sitta med en nagelsax och klippa i håret försiktigt utan att skada oss, och klippa bort håret runt hans stjärthål för att få loss den här bajskorven som hade fastnat i håret på vägen ut som ett jävla lock typ.
Ja, för fan, usch,
stack. Och sen så tog jag någon så här dyr tvål jag hade, och bara, för jag tänkte det att han är ju fan lika viktig som någon annan. Jag kan inte liksom, jag tog min bästa tvål och bara tvättade hans lilla stjärthål och torkade honom, och sen var han så glad, han bara... Det var som att han tittade, men han bara, tack. Och jag tänkte, fy vad jobbigt för en liten sån kille som han, och bara gå runt med en... Jag vet inte, jag har inte haft det liksom problemet själv, men man vill ju inte ha liksom runt själva... Alltså man vill ju inte ha hår där, liksom där bajset.
Nej, men vadå? Man vet ju själv hur fruktansvärt ont det gör att ha förstoppning. Det är ju det värsta. Ja. Det är ju en helt sjuk smärta. Nej, och det måste ju vara det han kände när han inte liksom fick ut bajskorven.
Ja. Men sen var han ju mega glad liksom.
Ja, han är jätteglad nu i alla fall. Bra jobbat, tycker jag.
Nej, men då kände jag bara att vi, efter den grejen, när jag, det var lite som att, vet, han tittade på mig och bara, you saved my life, man, I owe you. Så nu känns det som att vi har liksom, vi bondade på den grejen där, liksom.
Ja, jag fattar. Ja, det var dagens morgon för dig.
Ja, det kan man säga. Ja, och sen att jag och Alex hade våran första MC-lektion. Vi ska ju ta MC-kort.
Ja, jag såg det på
Gillinge MC-skola, vet du, var vi igår. Så jag är långt utanför stan, du vet, precis vid den här Gillingebanan där alla. Där har de sitt kontor. Och det var så, alltså det var så kul. Alex och jag var så glada. Vi var som typ så här små, alltså vi kände som så här glada pojkar efteråt.
Men jag fattar inte, ska någon av er, eller ska båda köpa båge sen?
Jag antar det. Katrin, jag tycker bara, dels är det mycket roligare att göra sånt där ihop med någon. Jag har gått och funderat på det väldigt länge. Varje år har jag tänkt så här, MC-kort. Och nu bara kände jag så här, nej, jag kan inte bara hålla på och prata om det och drömma om det. Jag har ju drömt om det typ i hela mitt liv. Så jag bara, nej men nu bokar jag bara in en första lektion. Och beställde det här. Vi gjorde syntesta och Stureoptiken. De är så gulliga där. Och kollade så att vi får liksom godkänt. Och sen, du vet, beställt de här.
Du, på tal om saker som man har sagt i de senaste 10 åren att man ska göra som man aldrig gör. Hur går det med vårat förarbevis för
båten?
Ja, men
det skriver också jag. Det skriver också jag i sommar. Men
det, och det tar vi med Ringo på, va?
Ja, Ringo är ju något år för lite. Men han kan ju få följa med, men han får inte ta. Han kan vara med på utbildningen och lära sig, men han får ju inte ta förarbevis. Man måste vara 13 år, tror jag. Men du, jag, Alex och Nova, vi ska ju bli såna riktiga båtkaptener. Men Katrin, det var jävligt kul. Är du inte sugen på MC, va?
Nej, absolut inte.
Nej. Men vad då kan du se framför mig, jag och Alex kommer på något så här? Jag har ju kollat på en eldriven. Du vet, Niu som jag kör, de här elvespan, de kommer ju med en motorcykel. Alltså den är så cool. Jag kommer se ut som så här, liksom Ghost Rider när jag kommer den där.
Nej, jag är lite mer på cykel just nu.
Nu ska en elcykel alltså. Och Nova har fått en elbil. Alltså det är så mycket el. Hon har ju fått en sån här ID3 nu när hon fyllde år.
Jag var där.
Ja, du var ju där. Men du har ju inte provkört den. Vi var ute och körde igår.
Jag såg det på dina stories.
Ja, Nova fick övningsköra. Jag får ju inte övningsköra för jag har kört för fort.
Mm-hmm. Så vem fick hon övningsköra med?
Emil Lundell.
Ja, han var med också igår.
Ja, vi var hemma. Vi var hemma och checkade middag hos Ludde och Erika. Hon hade gjort världens godaste pasta. Så jag, Rambo, Nova och hela gänget var där. Sen kom ju Ringo sen på kvällen. Hans fotbollsträning slutade 8 på kvällen liksom.
Jag vet, det är helt galet att han har så sena fotbollsträningar nu. Ända fram till sommaren.
Det är faktiskt
jobbigt. Ja, det är jobbigt. Men det är som det är. Och nu den här veckan börjar ju Falke på fotboll också.
Nej.
Jo då, så att nu är det 3 pojkar som man ska sköta logistiken kring.
Där börjar fotboll. Falke nu också.
Ja,
i Djurgården.
Nej, man får börja Djurgården när man är 6 år. Så att han börjar på det här samma som både Ringo och Rambo började på. Det heter ett NSK, tror jag. Norrtulls, vad är det nu?
Men uppe vid stadion, eller?
Det var ju uppe vid stadion i alla år. Men nu har de ju flyttat det till Hagaparken. Så att det är ju svinjobbigt att få till det också.
Men
det
jag kan lugna dig med att jag har ju beställt till dig. Min elvespa ska ju du få. Och sen ska du liksom få en stol till Falke och en box till Ross.
Till Ross.
Ja, så du kommer kunna åka med Rambo, Falke och Ross på den där elvespan. Och då är du i Hagaparken på typ 6-7 minuter.
Och vad gör jag med Ringo då?
Men Ringo är ju... Ja, Ringo får ju... Han cyklar ju. Han får ju bara klara sig själv.
Okej, ja. Nej, jag bara tänker, jag har ju 3 barn och en hund. Jag bara vet inte.
Ja, men alltså, hur ofta mig, har du alla? Jag tänkte att Ringo får ju börja cykla till sin träning. Alltså, jag menar, vadå? Han är ju stor.
Ja, nej, men det låter jättebra, jättekul. Kul med
Nova
boxen
kan
där
ju,
också.
Nova kan ju ta Ringo också.
Ja.
Vi får ju dela upp dem lite.
Ja. Du, nu kör vi första frågan här.
Det gör vi. Katrin, varför är du så glad för att vi samarbetar med parfym.se?
Ja, men snälla. Alltså, i hela mitt liv har jag kutat runt som en så här skollad katt på taxfree på flygplats efter flygplats. Och bara, jag ska hitta mitt Clarence Body Lotion och jag ska hitta min parfym och jag ska hitta min speciella deo som jag bara har gått runt och trott att jag kan köpa på. Alltså, snälla. Det var ju som en liksom dröm för mig när jag upptäckte parfym.se. Jag bara, jaha, ligger hemma i sängen, chillar, klickar hem allt jag behöver för ännu bättre priser. Det är alltså, du förstår inte. Och ska jag bara sitta på flygplatsen och läsa en tidning istället eller bara sitta och titta på härliga människor?
Parfym.se har ju ett enormt utbud. av alla möjliga skönhetsprodukter. Alltså,
nej,
där
men
finns
de har allt. Precis allt man behöver.
De har bra priser. Du vet ju att du valde ju, alltså det var ju länge sedan som jag beställde Tom Ford Noir, den här som jag alltid har. Jag har ju pratat mycket om att jag luktar så gott och jag får väldigt mycket komplimanger. Nu senast så beställde, för vet vad jag har bestämt mig för, Katrin?
Nej.
Jag ska dofta lite olika. Alltså jag vill inte dofta samma. Jag tänker att Tom Ford Noir, den doftar jag när jag är, när det är lite festligt. Sen har jag Tom Ford Ombre Leather som är lite mer så där, den är ännu mer så här maskulin. Du vet när man liksom kommer till gymmet kanske och man vill vara lite så här, men, lite macho man.
Men alltså det är helt sjukt att du så här, idag i din ändå ganska höga ålder har kommit på att man inte använder. Alltså jag har ju 5 parfymflaskor som står i mitt badrumsskåp. Det är så här, är jag skitglad? Ja. Då är det den här parfymen. Har jag PMS? Lite butter och irriterad och på dåligt. Jaha, då blir det den här parfymen. Ska jag på dejt? Jajamensan. Då blir det lite patchouli och lite liljekonvar. Ja. Man har ju alltid olika parfymer för olika tillfällen. Det är ju sen gammalt.
Ja, jag älskar den tanken. Men jag har inte kommit dit än. Det har varit så mycket med familj och barn och jobb och allting, va? Men nu har jag börjat landa i den tanken.
Ja.
Och om du som lyssnar blir nyfiken på vad vi har för favoriter och för speciella erbjudanden, då ska du gå till parfym.se/relationspodden. Och där hittar du våra liksom favoriter.
Ja, och det kan jag ju säga att jag får ju dagligen frågor från mina följare om vad jag använder för foundation och för kajalpenna och för mascara och för krämer. Och så nu har jag äntligen samlat alla produkter som jag använder och som jag tycker om. Så det är bara att gå ut på parfym.se så skippar vi de frågorna i fortsättningen. Så skönt.
Exakt, du kan bara hänvisa dit. Och dessutom, med koden BINCAT15 så får du just nu 15% rabatt. Bara på parfym.se.
Tack parfym. Vi vill tacka våran sponsor Belissas Whitening. Bingo, du fick ju värsta komplimangen häromdagen. Berätta.
Det kan man lugnt säga. Det var faktiskt en tjej som hette Amanda som skrev till mig: ditt million dollar smile, hur håller du det vitt? Och så en smiley gubbe.
Och hur håller du det vitt?
Ja, men jag använder ju Belissa Whitening Pro.
Alltså jag älskar den här hemma tandblekningen. Jag använder den hela tiden. Förmodligen för mycket för att jag tycker att det är så härligt. Och som jag har tjatat om så många gånger, jag känner mig så ren i munnen när tänderna skiner vita. Och det är så kul för att nu har vi jobbat ett tag med Belissas och de har ju en 100% nöjd kundgaranti, vilket innebär att om man inte är nöjd så får man alla pengar tillbaka. Och det är ju ingen som använder den, så det är ju verkligen bevis för att det här är bra grejer.
Och de har ju dessutom en väldigt snabb leverans, endast 2-3 arbetsdagar. Och sen i tillägg till det, och det här är ju viktigt för mig som är lite tandläkarson, det här är ju väldigt skonsamt och förstör inte din emalj. Det är alltså endast 0,1% väteperoxid.
Be White Super Kit Pro har från början kostat 1199 kronor. Sen sänkte de priset till 999 kronor. Och lyssna och missa nu inte det här. Med koden BINCAT50 så får alla våra lyssnare ytterligare 50% rabatt på det priset. Det här får ni bara inte missa. Ni går in på belissas.com. Belissas med 2 S i mitten.
Och en viktig sak, Katrin. Så långt lagret räcker. Så det gäller att vara snabb.
Tack, Belissas. Hej Katrin och Bingo. Jag har lyssnat på er podd i flera år, men nu behöver jag hjälp. Jag har sedan en tid tillbaka bott och arbetat utomlands. Här träffade jag plötsligt en väldigt vacker kille. Vi blev kära och nu är vi varandras soulmate. Han har flyttat in hos mig och vi gör allt tillsammans. Redan där kände man ju varningsklockorna.
Ja.
Förlåt. Ja, jag har aldrig under mina 25 år träffat någon som han. Han är allt för mig då jag kommer från en rätt slitsam bakgrund med min egen familj. Jag åkte för ett tag sedan hem till Sverige för att fira påsk och att jag framgångsrikt avslutat en anställning i Bryssel och tanken var att endast stanna här i 3 veckor för att sedan åka tillbaka. Jag pluggade på distans så det skulle funka att stanna i Bryssel. Jag fick däremot ett spontant jobberbjudande när jag var här och nu vet jag inte vad jag ska göra. Satsa på karriär eller på relation. Jag kan inte flytta till Sverige då han kan inte flytta till Sverige då han inte är färdig med sina studier. Jag kan flytta till Bryssel, men då måste jag tacka nej till jobbet och börja leta jobb i Bryssel, vilket inte är helt lätt. Jag slits mellan 2 världar. Jag har alltid varit en karriärkvinna med högt tempo och för några år sedan skulle jag aldrig satsa på en relation. Men vad händer om jag bara vill sadla om och satsa på min relation med min kille? Jag har ingen i min närhet och därför känner jag mig ensam i det här. Flyttar jag till Sverige måste jag börja från noll. Flyttar jag till Bryssel måste jag börja på noll. Vad fan ska jag göra? Mitt hjärta är i 1000 bitar. Jag vill bara vara med min kille och leva lyckliga i alla våra dagar. Kan ni ge mig råd? Alltså jag vill ju bara börja med att säga att Bryssel ligger ju ett stenkast från Stockholm, så att jag kan inte riktigt se problemet i det här överhuvudtaget. Självklart ska hon ta jobbet i Sverige, fortsätta med sin relation. De behöver inte träffas hela tiden. Det är nog bara bra om de liksom, nu vet jag inte om det här är ett jobb där hon måste befinna sig liksom hela dagar, 5 dagar i veckan, eller om hon kanske kan jobba lite flexibelt som de flesta har börjat göra nu i coronatider, så hon kanske kan jobba lite mera på veckorna, åka till Bryssel på fredag, vara där till söndag, tillbaka. Alltså, men det är unga människor. Eller?
Alltså, jag är helt med dig. Jag undrar, tycker du generellt sett, alltså, jag är ju väldigt skeptisk mot människor som anpassa sitt liv efter relationer. Alltså jag är ju som fenomen när man säger så här, man ska ju prioritera väl ändå sin karriär och sina, alltså i viss mån, men det som hon säger, att göra en sån helomvändning för att anpassa sig för att få vara med honom, den grejen är jag väldigt skeptisk mot.
Ja.
I det långa loppet.
Jag tror inte på det i längden. Så nu är de jättekära och nykära och han är så vacker och fantastisk och allting är så himla bara liksom pluttinuttigt och härligt och
ja,
och sen då? Om 6 månader när de börjar liksom tära lite på varandra, irritera sig lite, ja, börjar tjafsa lite.
Ja, då har hon valt bort karriären. Ja.
Nej, det är absolut ingen bra idé.
Och jag tycker att det lyser igenom här också att han ska bekräfta henne på en punkt där hon är lite ur balans, som man säger. När det kommer då till hennes bakgrund då med liksom att hon känner den här känslan av att känna sig ensam och allting. Det är inte den funktionen en relation ska ha. Man ska inte gå in i en relation och känna så här, åh gud, nu ska jag äntligen få den här liksom pappan jag aldrig fick i en ny man.
Nej, precis.
Alltså det är bara varningsklockor deluxe. Man måste göra är att man måste ha en solid och bra plattform. Hon måste känna sig trygg och självsäker i att kunna vara själv, att kunna satsa på sin karriär. Sen kan han bli en del av hennes liv, men han ska ju inte vara en beståndsdel som ska täcka upp för någonting som inte hon fick under sin uppväxt.
Nej, precis. Och de har inga barn och de har ingenting.
Nej. Och sen så är det ju inte heller så här, när hon pratar om så här, ska jag satsa så här. Du ska satsa på din karriär, och om det är då att det blir tufft att få ihop relationen 1, 2 eller 3 år. Antingen klarar ni det eller så klarar ni inte det. Klarar ni inte det, ja, då är ju inte kärleken och bandet tillräckligt stark.
Nej.
Då är det inte meningen.
Absolut. Nej. Precis så är det.
Vi är överens.
Vi är överens.
Men det har vi ju alltid varit.
Ja. Hej bästa Katrin och Bingo. Jag stör mig så otroligt mycket på min sambos bror och hans tjej. Alltså vänta, sambons bror och hans tjej. Okej, jag var bara tvungen att
tänka till. Hon lever i en relation och hennes kille har en bror som har en tjej, eller?
Ja, ja precis. Och jag känner att jag behöver en opartisk åsikt och råd då min Asperger hjärna inte alltid förstår alla sociala situationer. Okej. Om oss. Jag 22, sambo 25. Fast anställda båda två med bra löner. Hans bror och tjej är ungefär samma ålder. Vi alla bor i samma storstad. Jag och min sambo bestämde oss för att vi ville skaffa barn i vintras. Sagt och gjort så blev jag gravid på första försöket. Min sambos bror och hans tjej väntade nämligen också barn, vilket vi alla tyckte var jättekul då barnen skulle komma samma år. Men så fick jag missfall i vecka 10. Och det tog väldigt hårt på mig och sambon, även fast det var tidigt. Efter missfallet så verkade det som att min sambos bror och hans tjej helt hade slutat bry sig om oss. De beklagade inte ens till mig vad som hade hänt. Jag behöver inte att de tycker synd om oss, men tycker att det är väldigt märkligt att de gick från att vara så insatta i att vi också skulle ha barn till att det blev helt knäpptyst från deras håll. De flyttade nyligen till en större lägenhet och vi har varit där några gånger och hjälpt till att köra möbler och så. Men det gör så ont att höra deras tjat om att hon är gravid konstant. Varannan mening så nämner hon att hon är gravid. Varje gång hon ska äta så får man höra att hon är gravid. Ifall man ens nämner något som är helt irrelevant så lyckas hon alltid få ur sig att hon är gravid. Till exempel, fan vad mycket trafik det var idag. Då svarar hon med, jag kan inte ta körkort för jag är gravid. Vi är ju såklart jätteglada för deras skull, men måste de trycka upp det så här i våra ansikten precis efter ett missfall? Nu är ju också fallet att jag och min sambo har flyttat, men till en villa, och hans bror och tjej verkar inte ens vilja komma hit och hälsa på. Vi har frågat flera gånger, men de klagar bara på att det är långt, och ifall man erbjuder en sovplats så får han inte sova borta för sin tjej. Hon är rädd att sova själv i lägenheten. Vi skulle ju såklart kunna hämta hit dem.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
I bil, så de inte har någon bil, men man vill ju liksom att de ska vilja komma hit, eller hur? Tar 50 minuter med bil och en halv timme kommunalt mellan oss. Min sambo är såklart jätteledsen över att hans egen bror inte ens vill komma på besök. Vad fan gör man? Överreagerar vi? Eller är det de som beter sig konstigt? Vi vill ju bara ha en bra relation med dem, men det verkar ju inte ens tycka att saker som händer i vårat liv är viktigt. Hjälp! Ja, alltså det är ju nog liksom tufft. Är du kvar?
Ja, jag är kvar. Jag tänker. Jag är så nyfiken på vad du ska svara.
Nej, men jag tror att det är tufft för brorsan och sambon där i den här situationen, att så här, de ska leva vidare och få sitt planerade barn och Men, och det kan nog vara anledningen till att de inte vill umgås, för att de tycker att det är jobbigt. Men jag kan absolut inte få ihop det till varför de ska nöta på om... Alltså hade jag varit brorsans sambo så hade jag ju betett mig precis tvärtom. Att jag hade ju inte pratat om liksom graviditet och bebis och allt det där överhuvudtaget när jag spenderade tid med min liksom vän eller bästa vän eller brors tjej som precis har förlorat ett barn. Då försöker man ju vara lite så här...
Verkligen. Alltså, det
lite
är ju
sparsam.
Så...
Ja. Ja, men,
verkligen. Alltså, man är ju totalt jävla taktlös. Mm. Alltså, man skulle ju verkligen så här... Nej, men, alltså det har man ju naturligt i sig att du frågar ju inte liksom en person som är blind liksom hur du ser ut. Alltså det är ju så här...
Nej. Och jag tror att de måste helt enkelt sätta sig ner alla fyra och bara så här, vad heter det, prata om elefanten i rummet. Alltså att de bara måste säga till dem över en middag att så här, vi förlorade vårt barn och det är naturligtvis tråkigt och jobbigt. Men
ska man
inte
skriva det här i brevform? Alltså, ska de tror att de har... Jag vet inte. Alltså, jag försöker tänka mig själv i det där. Är det inte här en sån där perfekt grej man skriver kanske i någon så här WhatsApp-grupp? Liksom?
Det kan man göra. Det kan
man
absolut
får ur
göra.
Sig orden, ja. Liksom.
Ja, men att de är tydliga med att så här, vi tycker om er, vi vill ha en relation med er, vi vill umgås, vi är medvetna om att ni kommer få en bebis, det kommer inte vi. Vi är jätteglada för er skull, vi kommer fortsätta och försöka bli gravida igen och den dagen då allt går bra för oss så kommer vi ha två små kusiner som kanske kommer ha liksom ett eller två eller tre år mellan sig, det spelar ju absolut ingen roll. Det blev inte som vi alla hade tänkt oss, men den här situationen som är just nu är liksom väldigt sorglig och tråkig. Och kan vi inte bara försöka hitta ett sätt att förhålla oss till allting så att vi kan fortsätta umgås och ni kan komma hit och hälsa på och sova i vårt gästrum och vi kan hämta er med bilen. Och du vet, att man bara pratar om det, tror jag. Mm.
Jag kan inte låta bli att tänka att en person som är så taktlös är man ju rätt ointresserad av att umgås med.
Men det är ju hans bror. Det är hans brorsa.
Jo, men absolut. Men det var ju inte hans brorsa. Det är ju brorsans sambo. Alltså, det är ju alltid så tyvärr att... Jag menar, det vet ju du och jag sedan gammalt. Då har man någon i sitt umgänge som man... Någon släkting eller någon som har en jobbig ragata till fru eller någon jobbig pojkvän.
Ja,
eller så.
Ja, så styrs ju killen av henne och han har inte så mycket. Han kan ju inte åka och hälsa på sin brorsa.
Och då anpassar man ju lite nivån på umgänget. Alltså man orkar, alltså du orkar, hur mycket du älskar en person, har den en jobbig partner så orkar ju inte du umgås med den personen. Eller?
Nej,
så att man anpassar ju umgänget lite därefter. Och jag känner väl sådär att, alltså det jag kan känna är såhär, visst, det är brorsan, det är alltid nära. Men jag menar, man vet ju hur många exempel som helst i sitt umgänge där liknande situationer har uppstått. Och då tycker jag så här att precis som du säger, försöka kommunicera det man känner. Och sen när man har gjort det man känner man kan göra för att få till något umgänge, släpp det sen. Alltså det spelar ingen roll. Alltså om din morsa är jobbig, ring inte och prata med henne 10 gånger om dagen. Prata med henne en gång om dagen. Om din brorsas sambo är jobbig, lägg inte ner för mycket energi för att försöka umgås med henne ofta, utan ta det på släktmiddagar och sen försök hitta liksom alternativ. Det är mycket härligare att jobba ihop med folk man trivs med eller umgås med folk man trivs med. Och det har ju ingenting med släktband att göra. Liksom.
Nej.
Alltså släktbanden i all ära, men du kan ju ha ett... jag menar, jag kan ju ha en väldigt, väldigt fin relation med Falke trots att han inte är min biologiska son. Men det går ju vice versa. Liksom, det är ju inte en... Jag kan ju ha en lika fin relation med honom som jag har med Ringo, Rambo och Nova. Men det kan ju gå åt andra hållet också. Att jag kan ju ha en dålig relation med en släkting trots att vi är släkt.
Ja, Absolut.
Förstår du?
Det är ju men så är det.
Ja.
Det håller jag verkligen med om, och det är nog det de behöver göra. Antingen skriva, som du säger, hur de liksom tänker och känner, eller ta en middag och prata om saken och sen bara förhålla sig till att kanske inte umgås så mycket, men när man umgås så försöker man att umgås på ett trevligt sätt.
Ja, ja. Var tydlig med det, men undvik energitjuvar. Hon suger ju energi. Det är ju jobbigt att vara med en så här taktlös person som ska prata om sin graviditet så fort man säger någonting. Ja. Alltså, snälla. Gud.
Mm. Verkligen. Du, en sista fråga hinner vi med.
Ja.
Hej Binkat, jag är 25 år och tillsammans med en kille som är 29. Vi har inga barn och befinner oss i början av vår karriär. Vi har ett toppen skoj och allt är bra, bla bla bla. Och min fråga har egentligen ingenting med just vår relation att göra. Min fråga handlar om att skaffa barn i allmänhet. Jag får fullständig panik över hur många som tillsätter barn till världen under de mest kaosartade förutsättningarna. Jag vet att man inte alltid bestämmer över när man blir gravid. Jag vet också att alla inte ens kan få barn. Men jag vill veta hur ni ser på att skaffa barn. När är egentligen den mest optimala åldern att skaffa barn? Vilka kriterier anser ni att man bör uppfylla i en drömvärld? Ekonomiska, relationsmässigt, levnadsstandard. Hur länge bör man ha varit ett par innan man skaffar barn? Vad är optimalt? Jag är inte rädd för om det skulle bli skilsmässa med barn, men man vill ju vara säker på att mannen eller kvinnan inte då blir ett pucko och slutar ta ansvar och så vidare. Som vi har fått höra många skräckexempel på i er podd. Hur garderar man sig? Ja, alltså det där med hur länge man ska vara tillsammans innan man skaffar barn, känner jag att jag är nog den sämsta personen att svara på den, eftersom jag har ju skaffat barn med två killar direkt. Så att jag... alltså jag blev väl gravid med Ringo, då hade väl du och jag varit tillsammans i så här 4-5 månader typ.
Ja.
Ja, och det var ju samma sak med Alex också. Och jag, alltså jag vet inte, det är lätt att säga att, för mig är det ju lätt att säga att jag tycker att det är otroligt enkelt att förstå en människas personlighet. Alltså jag tycker inte att jag behöver mycket tid för att upptäcka liksom eventuella varningssignaler. Och alltså jag tror att jag skulle kunna träffa en kille idag och efter 2 månader skulle jag kunna med ganska stor säkerhet säga att så här, om jag skaffar barn med den här killen så kommer han alltid finnas där för barnet, han kommer ta sitt ansvar, vi kommer alltid ha en bra relation vad som än händer. Eller om det är en kille där man känner så här, oj oj oj, han är väldigt... svartsjuk eller dricker för mycket alkohol eller knarkar eller har något våldsamt förflutet, eller skaffar jag barn med honom och vi separerar efter 2 år så kommer han nog be mig dra åt helvete och kanske skita i ungen. Och, alltså, jag tycker att det är lätt att läsa människor på det sättet, så att jag känner så här, om hon känner att det här är en
jo, men det är en bra... en aspekt, men åldern då? Kan du säga någonting om ålder?
Nej, men åldern tycker jag är mera kopplad till ekonomin. För att alltså har man... alla människor är olika. Vissa känner sig superredo att skaffa barn när de är 22. Vissa behöver vara 42. Det beror på vad man vill åstadkomma i sitt liv. Vad man vill göra. Vad man prioriterar. Men också så här, jag tycker aldrig att det är en bra idé att skaffa barn om man inte har en stabil ekonomi. För barn kostar pengar. Och mycket mer pengar än vad man tror. Och man vill inte sitta där och vara den föräldern som inte kan låta sina barn åka på tennisläger och fotbollsläger och kanske spela golf om den vill det. Och liksom känna alla de begränsningarna, tror jag. Nu kanske jag tog dåliga exempel. Nu kanske jag tog såna här Östermalms exempel. Alltså det kan ju vara att man vill kunna gardera sig så att man kan ge barnet hälsosam mat och att man kan, man har råd att köpa, alltså barn växer så jävla fort, du måste köpa nya gummistövlar inför varje säsong och nya överdragsbyxor, och sen ska man kanske vilja åka lite skidor och då måste man köpa nya skidor varje säsong, för att de växer ju som ogräs, de här ungarna, så fort det är vinter så står de ju med allting för litet.
Jo, men om du säger, om du tänker känslomässigt så, och mognadsmässigt, så är det så här, okej, okay, du träffar en kille när du är 13, ni gifter när ni är 20, ni har obegränsat med pengar, ni skaffar barn.
Ja, absolut. Det tycker jag verkligen är en jättebra idé om man är redo och vill det då. Alltså, kolla på alla de här, nu är det också ett dåligt exempel såklart, men kolla på så här... Kinsa till exempel, hon är väl inte många år över 20, hon har redan två barn och det funkar ju liksom fantastiskt. Tänk dig, när hon är 32, då är hon klar, då har hon så här barn som sköter sig själva och kan fortsätta, och hon skulle kunna börja på en helt ny karriär då, alltså vid så tidig ålder. Samma med så här Blondinbella, nu tar jag ju naturligtvis bara kända personer som exempel för att man ska kunna förstå liksom vad jag menar.
Man kan relatera.
Ja, men det finns ju garanterat jättemånga unga människor som liksom vid 15 års ålder vet exakt att så här, det här ska jag plugga till, det här ska jag jobba med, och sen när de är 22 så har de en tippel i topp, bekväm månadslön, en lägenhet, en pojkvän som de har varit ihop med i 4 eller 2 eller 3 månader, och bara känner sig, jag vill ha en bebis nu, ja, men då tycker jag att det är en bra idé. Men om man inte, man ska inte gå runt och tänka så här, jag vill backpacka i Australien, jag vill skibamma i Chamonix, jag vill liksom 1000 olika saker i min ungdom innan jag bildar familj. Ja, men då ska man kanske vänta tills man fyller 30 med skaffa barn, eller 35.
Men, absolut. Men sen, absolut. Och det, jag köper allting du säger. Jag tycker framförallt det här, den ekonomiska aspekten. Jag har så starka minnen. Jag var ju 26 och Erika var 23 när hon blev gravid med Nova. Det var ju väldigt, får man väl säga, förhållandevis... Ja, det var ju ungt. Kan man väl säga. Eller relativt ungt. Och jag kommer ihåg då när vi började så här, och jag var ju så otroligt glad över att Erika då berättade att hon var gravid. Jag kommer ihåg att jag bara så här, du vet, när hon sa till mig att vi skulle skaffa barn, jag var ju så här helt eld och låger. Men jag förstod ju å andra sidan inte riktigt heller innebörden. Och jag kommer ihåg när jag höll på att leta runt på Blocket liksom efter en barnvagn, och den kostade så här, och jag tyckte att det var så här extremt dyrt, liksom med 5000 kronor begagnad på Blocket, till då, alltså om vi säger ren och skär, till Blocket, till Klipp, då när jag är, hur gammal, när jag så att säga har... när vi ska ha barnvagn till Ringo, och vi har typ så här, jag skämtar inte, 5 sponsorer som levererar barnvagnar till oss från olika företag, och du vet, vi fick inte ens plats med barnvagnar.
Nej, vad vill du säga med det här? Det här är inte något som folk kan relatera till.
Nej, jag kom bara ihåg att jag tänkte så här, och då hade jag ju råd att köpa en barnvagn, och då tänkte jag så här, shit vad det hade varit mycket bättre att jag fick spons när jag inte hade råd.
Ja, men det är, vanliga människor får inte spons.
Nej, men jag menar ju att den ekonomiska aspekten är ju, det är ju så mycket saker.
Ja, att, det var ju precis det jag sa. Att det är mycket dyrare att skaffa barn än vad folk...
Mycket dyrare. Mycket dyrare.
Mm.
Alltså det är ju inte klokt vad saker och ting kostar om man vill ge barnen, så att säga, en bra liksom standard på saker och ting och alla aktiviteter och allting. Alltså, det är väldigt dyrt, men den känslomässiga aspekten och att vara mogen och kapabel till att förstå och uppskatta. Jag kan ju helt ärligt säga att jag tyckte att det var jag förstod inte innebörden, så att jag tänker så här, jag var inte mogen att förstå innebörden. Jag tyckte bara att det var otroligt kul, liksom. Jag var väldigt glad, men jag kände mig mycket mer mogen Jag, hur gammal var jag när Ringo kom? Det är ju 10 år sedan. Jag var 35 då.
Mm.
Det var ju en enorm skillnad tycker jag i mognadsgrad liksom på mig.
Jo, men när du och Erika fick Nova, då var ju ni var ju ganska omogna båda två. Ni hade ju absolut inte festat klart eller alltså, så att det...
Nej, men det är det jag menar. Därför undrar jag bara lite när du säger så här, om man känner, alltså det är ju väldigt, för hade du pratat med oss då var ju vi båda två var perfekt. Då hade vi lyssnat på det här poddavsnittet och bara, det är det jag säger. Du hör ju vad Katrin säger här. Vi är redo. Mm-hmm. Och vi visste inte hur dyrt det skulle vara, säger vi så här. Eller jag vet inte. Jag menar ju bara att det är ju väldigt lätt att säga att är man redo när man är 20 år gammal så klart man ska skaffa barn. Men det är ju det som är problemet. Man tror ju att man är redo när man är 20. Man tror ju att man förstår innebörden. Så att det som nästan är viktigare i det här läget, det är vem är din partner när du har separerat med barnen.
Mm, ja,
vem
visst,
är han då?
Absolut.
Det är nästan viktigare att ta reda på vad du har för relation efter ni har gått skilda vägar än när ni är ihop. För sannolikheten är ju ganska så stor att det kommer en dag när ni går skilda vägar.
Ja.
Och det är väldigt lätt att fokusera på att allting är så bra nu. Men Nova blev 18 år i lördags. I 18 år så har man ju... Alltså tänk 18 år att vara ihop med någon i 18 år. Det är inte många som är det.
Nej.
Så att du vet, när du skaffar barn så är det nog rätt många som tänker så här, åh, det är så kul att skaffa, som inte ens liksom reflekterar över det faktum att sannolikheten att man är tillsammans i 18 år, den är ju för fan minimal. Det är bara att kolla på statistiken. Och då betyder det att det är nästan viktigare vad som händer efter man har separerat. För separera kommer man göra. Och har du barn då och ska hålla på och kriga i 10 år med någon jävla dumskalle till farsa, liksom, så är det ganska deppigt.
Mm. Men sen också för att svara på hennes fråga där, om det är så liksom förnuftigt och moraliskt rätt att skaffa barn i dessa tider, så nej, det tycker jag verkligen inte. Jag tror att kanske 99% av alla människor skaffar ju barn på grund av egoistiska skäl. Och nej, det är inte smart eller bra. Och alltså så här, så som världen ser ut nu, så har jag väldigt svårt att förstå hur... För det är ju någon slags babyboom nu. Människor har inte kunnat göra... Ja, men människor har inte kunnat göra någonting. Ja, och folk tycker så här, perfekt, man kan ändå inte göra någonting, så då skaffar vi barn, eller då skaffar vi en hundvalp, eller alltså, folk försöker ju hitta sätt att aktivera sig på och hitta liksom sysslor och, men alltså så här, vad vet vi om vad som kommer hända i världen efter corona? Det finns ingenting som säger att det kommer bli bättre. Det kanske kommer vara bättre en stund, och sen så kommer nästa. Alltså så här, innan corona kom så gick man runt och var stressad över all terror som bara blev värre och värre. Och innan det så hade vi liksom världskrig, och jag vet inte, behöver verkligen världen mera människor? Nja, egentligen inte. Men det är också så här, man är ju, alltså, människan är ju egoistisk, och man tänker ju på sig själv och sitt kommande liv.
Nu tänker ju du bara på dig själv. För jag menar så här, tänk dig ditt liv utan barn. Gå runt med diskbråck och ont i ryggen och allting. Alltså dina stora glädjeämnen i livet, förutom mig och Alex, är ju faktiskt dina barn och Ross.
Ja, visst, absolut.
Nej, alltså,
visst,
när jag tänker på dig så här, singel med Ross, du vet så här, 6 i morse står du och klipper loss en bajskorv i rumpan på han, och sen går du till jobbet och har lite ont i ryggen. Det är ju inte så kul.
Nej, men å andra sidan så kan man ju vrida och vända på saker och ting, och så här, hade jag inte haft någon barn idag så hade jag ju haft en fantastisk frihet i mitt liv. Jag hade ju kunnat sticka till Indien och meditera med munkar i 2 månader. Jag hade kunnat åka runt och backpacka i Australien. Jag hade kunnat göra en säsong i Alperna. Jag hade säkert träffat massor med intressanta människor och läst intressanta böcker och gått på kurser.
Allt det du säger nu kan du göra ändå ju.
Det kan jag absolut inte, och det har inte med dig att göra och inte med barnen att göra, utan det har att göra med att jag mår inte bra. Alltså, om jag
åker över...
Nej, men alltså, jag kan vara borta från mina barn i så här 5 dagar med handen på hjärtat och då känns det fantastiskt. Dag 6 börjar jag så här, sakna barnen, undra hur mår de, vad gör de? Har Ringo lite ont i liksom ljumskan efter någon fotbollsträning? Och, alltså, du vet, det är så här, man är ju helt låst vid de här barnen. Man lever ju genom barnen och det i kombination med att skolan är ju väldigt hård i Sverige. Du kan inte ta ledigt och även om du skulle kunna ta ledigt då kommer barnen efter i skolarbetet och då mår de dåligt över det. Och, alltså det är så här... Man begränsar ju sitt liv otroligt mycket genom att skaffa barn och det är ju ingenting som man kan förstå eller relatera till innan man har barn. Jag kommer ihåg när vi fick Ringo, den chocken när vi satt där hemma och bara vi kan inte bara gå på bio om vi känner för det. Nej, för vill vi gå på bio, då jävla ska det roddas. Och, ja. Mamma, kan du komma och passa Ringo här i 3 timmar så jag och Bingo kan gå på bio på torsdag? Ja. Och,
jag kanske inte var lika chockad som dig eftersom jag hade Nova, men jag hör vad du säger och det är klart att det är en enorm det är ju ändå absolut, jag menar nu ska jag ta MC-kort, då måste jag ha något tillstånd, jag måste knappa in lite frågor, alltså ett väldigt enkelt frågeformulär på Transportstyrelsen, men jag måste ju ändå få någon slags lämplighetsaspekt. Men skaffa barn, det kan ju vilken jävla liksom drogmissbrukande liksom kriminell dåre som helst bara så här. Det är ju jävligt absurt egentligen.
Ja. Och jag har ganska många människor i min omgivning som nyligen har fått barn och som är i fullkomlig chock och då framför allt killar. Mm. Alltså du vet, jag har en killkompis nu som bara är så här, varför är det ingen som berättar någonting för en? Mm. Alltså det är så mycket saker som händer efter att man får en bebis som inte är positiva, som ingen pratar om överhuvudtaget.
Ja. Nej, men igår hade vi en liten bebis som ylade hemma hos Erika. Och jag, Ludde och Erika satt och tittade på varandra. Och vi bara, tack. Och sen kom min syrra också. Och hon bara, åh herregud. Vet, när man hör han, du vet, när man är en liten bebis som har ont i magen. Larmet går. Alltså, man bara känner så här, åh herregud. Det är inte så att man
Men vad då ännu värre när man har besök, alltså när någon kommer hem till en med en 1-åring. Mm. Alltså för fan, jag blir svettig av att bara se på det här lilla liksom monstret som ska bara kräla runt och krypa runt och resa sig upp och dra i någon kökslåda som åker rakt ut så ungen får knoppen i huvudet, ramla ner. Alltså fy. Herregud, det
är nu är ju Falke sista liksom, nu är vi ju klara med det där.
Ja. Ja, och det vore ju fullkomligt jävla idiotiskt att skaffa barn för både dig och mig. Alex kan man kanske förstå eftersom han har 1 barn, men även där alltså, så här...
Men om Alex skulle betala dig, vad pratar vi för pengar för att du skulle gå igenom det?
Nej, men alltså, sorry to say, men inga pengar i världen.
Inte så 10 miljoner skattat in på kontot?
Nej. Nej.
Ja, det går inte ens om nu. Nej, men bara, finns det? Går det ens att prisätta? Alltså, skulle du få liksom 1 miljard skulle du göra det?
Ja, men för 1 miljard skulle jag bli gravid igen, absolut.
Men för 100 miljoner också?
Ja, men kanske för 100 miljoner också. Men alltså, det är så här, det är inte realistiskt och det... Nej, alltså mitt liv. Jag skulle aldrig få ihop mitt liv med 1 barn till. Nej. Jag har ingen yta för 1 barn till. Jag har inga armar och ingen hjärna och ingen liksom... Jag har ju 1 hjärta som jag ska dela på.
Du hade ju antagligen också fått säga hej då till den där tajta rumpan du fick beröm för i lördags när Novas kompisar såg det komma strutta. Ja, det var det.
Ja.
Den rumpan, den hade... Hade du klarat liksom en sån...
Nej, jag hade nog aldrig kunnat komma i form igen om jag blev gravid nu. Alltså så här, jag fyller 44 i år och jag blir ju, som du kanske vet, extremt stor när jag är gravid.
Kom inte ihåg.
Nej, men alltså, herregud, ja, slita ut mig. Nej, nu är det är tåget.
Om du skulle göra en Kim Kardashian då och låta någon... Alltså om någon skulle föda barnet åt dig och du skulle ha heltidsanställda nannies.
Ja, det skulle ju lösa väldigt mycket, men det skulle fortfarande inte kunna dela upp mig så att jag kan stå på Ringos fotbollsträning. Nej. Samtidigt som jag är på Rambos fotbollsträning, samtidigt som jag nu ska vara på Falkes fotbollsträning och rasta hunden och laga middag och handla mat. Alltså det går inte.
Nej, det går inte.
Det går inte, då försummar man någon i gruppen.
Ja, man gör det.
Och det vill man inte göra.
Nej, det vill man inte. Med de orden.
Med de orden, fortsätt att skriva era frågor till oss, binkat@relationspodden.com. binkat@relationspodden.com. Så, ja, hörs vi nästa vecka.
Ja, det gör vi.
Hej då. Ha det bra nu. Hej.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till IKEA.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.